Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack efter lite sommaruppehåll nu. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och idag så blir det lite update om vad som hänt i juli. Plus två intressanta case i form av Hove och Duni. Och hur har juli varit för dig nu, Petter?
Juli har varit väldigt bra. Förmodligen lite annan karaktär på mitt juli än ditt. Du kanske vill berätta hur ditt juli har varit?
Det kom ju en liten dotter efter mycket om och men. Så att det har varit en upplevelse.
Stort grattis, Magnus.
Ja, tack. Känns jäkligt bra. Det var ju... När vi föddes var det fullt på alla förlossningskliniker i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Eskilstuna. Så det blev taxi till Västerås med en riktigt höggravid fru. Så det var lite tufft, men annars har det varit jävligt mysigt.
Och allt har gått bra.
Ja, det har det verkligen.
Härligt.
Så det har varit jävligt mysigt.
Själv har man varit hemma i Visby och varit brusad ganska många kvällar. Så som sagt, lite annan karaktär.
Ja, det har inte varit så mycket fyller för mig sen.
Det förstår jag.
Men vi tänkte ju börja lite med att sammanfatta rapportperioden som varit. Och där kan man väl konstatera lite att det här som bäsarna har väntat på nu i 6 kvartal egentligen har väl lite börjat komma. För det har ju varit snack väldigt länge om att outlooken kommer att vara dålig och orderboken kommer att vara kass för företagen. Även om kvartalen som har varit bra. Och det får man faktiskt säga har skett nu. Det är väldigt många bolag som har gått ner 2-siffror på rapporten. Och det är ju ofta för att de säger att de ser lite mörka tider framöver. Så att där har vi jättar som Atlas och Trelleborg har sänkt sin kortsiktiga outlook. Och det verkar ju vara lite tema. Så att det är lite sämre period framöver kanske för vissa bolag. Och där har ju framförallt IT-konsulterna varit någonting som åkt på väldigt mycket stryk. Och jag har ju faktiskt en bekant som jobbar som IT-konsult som sa för 2 månader sedan att de hade liksom 20 juniorer som satt och rullade tummarna för att det var inga uppdrag. Sen någon vecka efter det så varslade de lite folk och så. Och man ska komma ihåg det med IT-konsulter att om några sitter och rullar tummarna, då har ju de den fasta kostnaden fortfarande från de här. Vilket gör att det slår väldigt hårt på marginalen och blir tufft för dem. Så att man märker ändå lite cracks i vissa bolag, men i övrigt så har ju börsen verkligen tuffat på, får man säga.
Så är det, och vi kan väl också passa på att summera hur det har gått för oss, för det gjorde vi faktiskt inte innan vi tog sommaruppehåll. Så du får börja, Magnus. Hur ser det ut för dig i portföljen just nu?
Ja, men det har varit ett speciellt år. Det har ju varit många innehav som har gått extremt bra, som typ Norbit och Betsson och liknande, och sen så vissa miner, men... Sammantaget har faktiskt blivit ett väldigt bra år för mig. Så jag är upp typ 40% hittills i år.
Mycket fint.
Och för Peter den Stora?
För mig är det 41%.
Oj, oj, oj.
Och du har ju haft kanske lite mer minor, men också bolag som har gått väldigt bra där du har legat rätt size-mässigt, skulle man kunna säga, eller hur?
Ja, men verkligen. Och sen har jag också haft lite tur, får jag erkänna. Det är vissa mindre innehav som jag inte har dratt i podden eller på Twitter som har gått väldigt bra. Och de har varit lite för små och lite för osäkra för att jag ska liksom vilja dela med mig av dem. Men de har också gått väldigt bra.
Och för mig är det nog faktiskt bara Vertiseit som har gått kast i år. Och jag kommer också prata lite snart om varför jag har sålt hela min position i Vertiseit. Men resten av bolagen har väl presterat någorlunda bra eller gått flät ungefär. Och största drivarna är väl HelloFresh och Norbit för mig också, tror jag.
Mercado Libre också kanske, eller?
Ja, Mercado Libre också Limited har ju bidragit också. Absolut.
Ja, men nice. Och jag tänkte faktiskt komma in på ett av mina bättre innehav då. Det är ju Betsson. Där har ju bettingbolagen verkligen tuffat på. både Betsson och Raketech som jag har i portföljen kommit med omvända vinstvarningar. Och om vi börjar med Raketech lite kort, så levererar de 17,5 miljoner euro i omsättning för Q2. Och Nordeas estimat var 14,8. Och sen så på EBITDA så slog de så att de levererade 5,4 istället för Nordeas estimat på 5,1. Och jag tycker ändå det kan vara värt att beröra det här, för att det är framförallt omsättningen som de slog på alltså. Och normalt sett så är inte det jättebra att man liksom får lite sämre marginal och att det är omsättningen som ökar mer. Men för Raketech så är det så att deras lågmarginalbusiness är ju deras SaaS-lösning. Så att när den ökar, då är det mer stabila intäkter som förmodligen borde värderas lite högre än då när de har förvärvat olika affiliate-delar. Så att även om det var mest omsättningen som tuffade på för dem, så tycker jag att det var väldigt positivt och såg det här som en bra omvänd vinstvarning från bolaget. Och sen så Betsson, där var det ju en riktigt sjuk rapport i min mening. Jag hade faktiskt sålt lite inför kvartalsrapporten. Då man har ju väldigt stor exponering mot turkiska liran som har gått dåligt. Man hade lite sportevent i juni. Så jag var lite orolig att rapporten skulle bli halvsvag. Men sen dängde man istället till med all time high i revenue och EBIT. Så jag köpte tillbaka mina aktier direkt efter rapporten och till och med sizade på lite till.
Och då var aktien upp antar jag också?
Ja, men det var inte jättemycket upp ändå. Framförallt så sjönk den tillbaka efter att den gick upp initialt. Så då köpte jag rätt mycket. Och det som jag tycker var så bra med rapporten, och framförallt den omvända vinstvarningen då, det var att det växer ju alla delar i Betsson. Och de reglerade intäkterna steg faktiskt 1%. Så det är ju lite bear caset med Betsson, att det är Turkiet som går jättestarkt och man ska värdera de intäkterna lågt. Men det är ju inte bara Turkiet som växer, det är alla delar egentligen nu. Så att det går verkligen bra för bolaget. Och man sitter ju och väntar lite på när det ska liksom komma en smäll för dem. Men det gör det inte. Och värderingen nu i EBIT 8 är ju jävligt låg för ett bolag som växer så bra som Betsson gör. Sen hade de ju också en trading update i kvartalet. Att början på nästa kvartal, alltså Q3, var 20% högre intäkterna i snitt än Q3 förra året. Och förra året så hade man en trading update där det var 9% högre. Och det kanske inte låter så jättemycket, men då ska man komma ihåg det att Betsson jämför alltid sina intäkter de första veckorna med de genomsnittliga intäkterna för hela Q3. Och det är ju mycket lägre intäkter i början på juli, för det är inga sportevent och liknande. Så att man trots det växte med 20% var en väldigt bra trading update i min mening. Och då förra året när man växte 9% i trading updaten, då slutade det med att man växte 27% under det kvartalet. Så att jag tror att Q3 kommer väldigt bra också. Man räknar i sig med det här nya belgiska förvärvet som man gjort också i trading updaten. Men även om man liksom bortser från det, så tycker jag att det var stark utveckling i början på Q3.
Ja, det låter faktiskt jäkligt spännande.
Ja, det enda negativa var väl att man drog tillbaka sin ansökan om licens i Holland. Som var då en av de här gamla sorgebarnen som gjorde att aktien åkte ner mycket för något år sedan. Och det är ju inte jättebra, men man har ju visat väldigt tydligt att man går ju väldigt bra även utan Holland.
Så kan det ju även innebära disciplinerad kapitalallokering och disciplinerat fokus.
Alltså det är ju, om man ska spinna på det till det bra, jag tror att det inte är riktigt så. Jag tror snarare det är att de säger ju det själva, att vi vill inte lägga resurserna där för vi tycker inte att det är värt det. Det blir för mycket admin och liknande. Men det känns ändå som att det kan nog vara svårt för dem att få licens enkelt, vilket de kanske hade räknat med att det skulle vara lättare. Så att jag tror inte det är jättepositivt, men ändå någonting som inte är avgörande för caset.
Sen är väl konkurrensen ganska tuff där också?
Så är det ju, och speciellt när det blir reglerade intäkter. Då blir det ju också ännu tuffare konkurrens ofta.
Precis.
Men tänker vi kan gå in lite på Hove kanske. Ett gemensamt innehåll för oss faktiskt.
Ja, men vi börjar där. Och Hove är ju ett danskt nischföretag som föddes i vindkraftsindustrin år 2000 med huvudkontor i Köpenhamn. Och bolaget rider ju på den strukturella trenden inom förnybar energi genom att optimera produktiviteten och minska driftkostnader för vindkraftverk genom olika typer av smörjningslösningar av mekaniska lager. Låter ju supersexigt.
Verkligen.
Och Hove hävdar ju själva att man är marknadsledare inom sitt område, och i IPO-prospektet så sa man att man hade 40% marknadsandel i slutet av 2020. Och eftersom bolaget då omsatte 103 miljoner danska 2020, så kan vi utläsa att marknaden för det här är väldigt liten. För i slutet av 2020 då så uppskattade alltså Hove själva att marknaden var 260 miljoner danska. Men det här var också räknat på vindkraftverk på 1,5 megawatt eller större ska tilläggas. Så det har ju hänt väldigt mycket sedan IPO:n. Och man utökar också hela tiden sin egen TAM då genom nya produkter och nya marknader. Men det är en sak som jag gillar med bolaget i alla fall, att det är väldigt nischat och det är på en liten marknad, för det brukar innebära också lägre risk för konkurrens. Och sen så är det ju alltid trevligt med marknadsledare.
Och sen en grej som jag tycker är bra också, det är att man är ett serviceföretag där man är en ganska liten del av totalkostnaden. Alltså de här marknaden för vindkraftssnurror är ju hur många miljarder som helst, och de här, bara en park kostar flera miljarder normalt sett. Så att då att man har ett smörjmedel som gör att det ska funka, som en väldigt liten insatsvara, det är nog de beredda att betala väldigt mycket. För det kostar väldigt mycket om de här vindkraftssnurrarna skulle stå stilla eller inte funka ett tag. Så att det var faktiskt en bok jag läste nu under sommaren, Capital Returns, där pratade de just om det.
Ja, vad sjukt, jag har precis börjat läsa den.
Ja. Jävligt bra första 60%, riktigt dålig sista 40%. Okay. Så då kan du skippa slutet där. Men där pratade de exakt om det typen av bolag. Och tog upp Rotork, eller vad det nu heter. Jag kände faktiskt till bolaget tidigare. Men det är en liten liknande, en liten insatsvara i oljeindustrin. Som då gör att man kan sälja väldigt bra, för att det är liksom en grej som oljebolagen bara vill ska funka helt enkelt. Så att får man till det bra, har bra kvalitet och liksom ger väldigt bra service, då har man väldigt bra potential ofta inom den här typen av bolag.
Och intressant på det temat, jag kollade faktiskt lite exakt på det här du pratar om, och då kollade jag Vestas omsättning som jag tror, det här är top of mind, men jag tror att den är typ 100 miljarder danska. Och Vestas borde ju vara den största kunden. De har i alla fall sagt i IPO-prospektet att det är en av de tre största kunderna, för de tre största kunderna utgör ju 74%, om jag minns rätt, av totala intäkter, i alla fall vid IPO. Så då kan man ju också utläsa att Hoves lilla omsättning, som just nu är ungefär 150 miljoner danska, är en otroligt, otroligt liten del för ett Vestas till exempel, som är ett enormt bolag. Sen vet jag faktiskt inte om Vestas bara har Hove för smörjningslösningar eller om de också har andra aktörer för det.
Nej, sant. Sen så är ju, om man ska vända på det, så är ju alltid problematiken om det är en sån liten leverantör till ett stort bolag, då kan de ju squeeza det ganska hårt ofta om din produkt inte är bättre än konkurrenternas.
Så
det är ju ändå viktigt att komma ihåg det, att det gäller ju för Hove att man liksom ligger i framkant hela tiden och fortsätter utveckla sig.
Och det borde vi också nämna som risk, det vill säga att det är väldigt hög kundkoncentration på omsättningen. Men dit kommer vi lite senare, va?
Exakt.
Bolaget har i alla fall under sina 23 år alltid gått med vinst, trots att det då varje år investeras ganska mycket i R&D också. Och det här är ju såklart ett stort plus i kanten. Och sen bolaget grundade så har man också bara genomfört 2 emissioner. Och en av dem är då noteringen på First North Köpenhamn då, som gjordes 2021. Och utöver vindkraft så är man också på väg in i gruv- och hamnindustrin, där man har börjat landa avtal, och mängden PM som man skickar ut för nya avtal har ju också accelererat ganska kraftigt under det senaste kvartalet, vilket jag också tycker är väldigt bra. Och Hove har ju kommunicerat själva att man räknar med att andra branscher än vindkraft kommer stå för nära 10% av totala intäkter före utgången av 2025. Så vind är ju verkligen core och står gissningsvis för nästan 100% av omsättningen idag, så det är väl det man borde fokusera på också. Hur som helst är det också intressant att den här expansionen, den sker ju dels globalt och över flera marknader, och att Hove då säger själva att man kan använda deras befintliga koncept även i andra industrier. Så därför kan man också anta att det inte kommer krävas att man ökar R&D avsevärt, alltså när man gör den här globala expansionen. Huvudfokus är ju Europa och USA, och USA stod för ungefär 40% av omsättningen 2021 och växte också första halvåret 2022 med 50%. Så USA är ju den största tillväxtdrivaren. Men den här breda och framåtlutade expansionen indikerar i alla fall, tycker jag, att man är väldigt trygga i att deras erbjudande kommer bära frukt och kunna funka globalt då. Och som sagt då, så sker den här expansionen också under lönsamhet, vilket är väldigt viktigt att poängtera återigen då.
Ja, men USA-delen tycker jag är en väldigt positiv pusselbit. För att jag kan inte siffrorna exakt, men jag tror att de har gått från typ 0 miljoner omsättning i USA till typ 60 miljoner bara på typ 3 år nu eller något sånt.
Det lanserades 2017 tror jag.
Ja, kanske.
Precis,
ja,
men det är i alla fall väldigt snabbt. Alltså, det har blivit en otroligt stor del av verksamheten på kort tid.
Och det är ju alltid någon grej som är svår, speciellt för små bolag, att kunna ge sig ut utomlands och lyckas med det konceptet man har kunnat göra på sin hemmamarknad.
Så att precis.
Det är väldigt positivt. Sen så verkar det gå rätt dåligt i Kina, så det tycker jag är en negativ pusselbit. Där händer det inte, där man till och med avslutat sin lilla filial så att säga. Så att USA är väldigt bra, man har visat att man kan verkligen ta det utomlands. Kina är lite dåligt, att man liksom inte verkar lyckas där av någon anledning. Lite oklart varför också.
Ja. Om vi går in lite på värdeerbjudandet då och affärsmodellen. Idag så utförs just smörjningen av mekaniska lager nästan enbart med handhållna fettpistoler, som historiskt sett har varit en bra lösning. Och det är eftersom vindkraftverken dels var mindre förr och de mekaniska lagren behövde alltså inte så stora mängder fett då. Och dagens vindkraftverk behöver ju ofta smörjas med minst 10 kilo och havsbaserade vindkraftverk har ju ofta magasin som behöver fyllas med 40-50 kilo. Och det betyder att de här handhållna fettpistolerna som då fylls med 400 gram fettpatroner inte längre är en optimal lösning. Och det tar ju väldigt mycket tid att behöva byta patron flera gånger när man ska smörja ett vindkraftverk helt enkelt. Och det här betyder ju också att Hove rider på offshore-trenden inom vind. Så dels rider de ju på den strukturella trenden inom förnybar energi men också på offshore-trenden. Det vill säga då att vindkraftverk allt oftare placeras ute till havs. Och Hoves lösning, den kan ju istället fyllas med 5 kilo smörjmedel och processen blir dessutom mer datadriven, vilket ska leda till högre kvalitet och mer effektivt utförande. Hove har ju flera olika erbjudanden och produkter, men det viktiga att förstå här är att deras lösning då kopplar samman all verksamhet och bildar en heltäckande översikt över alla då faktorer som rör smörjningen. Som till exempel då realtidsdata för smörjmedel och digitala signaler på när det behöver fyllas på och digital dokumentation till exempel. Så bottom line är att det ska vara mycket lättare att säkerställa att allt blir korrekt utfört. Och det här ska alltså minska risken för att någonting går fel helt enkelt. Och det är väldigt dyrt när ett vindkraftverk går sönder. Och man har ju några av världens största vindkraftstillverkare som kunder som vi redan har berört. Och man växer också väldigt snabbt. Bolaget växte med 47% under 2022. Så det här tycker jag ändå att det indikerar att det finns substans i deras erbjudande. Det vill säga att de har så pass sofistikerade kunder och att man växer så snabbt. Och jag vet inte om du vill djupdyka mer i produkterna, Magnus, eller om vi bara ska lämna det till att man kan gå in på deras hemsida och läsa på, för de har ganska många olika produkter, men jag tyckte ändå att det här var det som var värt att belysa.
Ja, nej, men det tycker jag vi kan lämna därhen. Jag tycker man kan ju se på siffrorna att de verkar ha ganska bra produkter. Så mycket kan man sammanfatta dem.
Absolut.
Om man lyckas göra den expansionen de har gjort i exempelvis USA, då har man ju någonting bra att erbjuda.
Så är det. Och det som fångade våra ögon, det var ju, eller jag misstänker att det var samma för dig, Magnus.
Men, ja, det, var, men det var det nog.
Det var den här uppjusteringen som gjordes.
Exakt.
Och det var ju typ en månad sedan så guidade de ju upp kraftigt. EBITDA framför allt, men också omsättningen. Så man guidade upp från 145 till 160 miljoner danska till 175 till 190 miljoner. Och EBITDA från 9 till 12 till 25 till 30 miljoner. Så EBITDA-guidance lyftes alltså med 160% om man då räknar på midpoint-guidance. Och när PM publicerades för det här så gick aktien upp 28% samma dag. Och här vill jag också tillägga att Hove rapporterar ju halvårsvis, så vi har alltså inte fått se någon rapport än under 2023. Halvårsrapporten publiceras om en månad ungefär, 30 augusti, så då ska det bli jäkligt intressant att syna siffrorna och se om det finns substans i den här guidningen.
Det är ju rätt sjuk uppguidning med att EBITDA ökar så extremt mycket jämfört med omsättningen. Det visar verkligen vilken operational hävstång man har, vilket är fint att se.
Precis, jag tänkte prata lite om det också, att man kan ju faktiskt anta att de är rätt långt från peak margin när det skalar så fint som det gör.
Ja, men absolut.
Och det tror jag också beror på att man under 2022 lanserade den här IoT-lösningen, alltså Hove Smart Lube som den heter. Och det är ju den här lösningen som då ska digitalisera smörjningsprocessen, och den har man ju varit i kommunikationen har man varit väldigt bullish kring den, men man sa också i årsrapporten 2022 att den inte hade fått det fotfäste man hoppades på initialt, men att man var jäkligt säkra på att 2023 skulle bli året för den här lösningen. Och nu guidar man alltså upp både omsättning och EBITDA som sagt, men framförallt då så dubblas ju marginalen, alltså den går från 7,4% till mellan 14% och 16%, alltså från 2022 då till vad man guidar för 2023. Så jag tycker att det indikerar att Hove Smart Lube kan ha fått ett riktigt, riktigt bra fotfäste.
Ja, men exakt. Det indikerar ju att bruttomarginalen också, för nu snackar du EBITDA-marginal, men bruttomarginalen börjar ha gått upp lite grann i alla fall för att man ska kunna nå de här siffrorna.
Absolut. Och avseende affärsmodellen så kan man ju se den som en Nespresso-modell där Hove alltså tjänar pengar både på att sälja hårdvaran men också på att sälja smörjmedel då, som kan betraktas lite som en återkommande intäkt. Och fördelningen mellan de här, det är inget som redovisas, men det är i alla fall affärsmodellen.
Ja, där tycker jag också är en grej som jag gärna hade velat veta mer. Hur mycket är återkommande och hur mycket är engångseffekt? Mm. För den är ändå rätt viktig att få grepp om. Och jag tycker att jag hoppas bolagen kan kommunicera lite mer om det framöver.
Ja, jag kan avslöja att jag har skickat ett extremt långt frågebatteri till ledningen. Jag har inte fått svar än. Och jag har till och med påmint om att ge mig ett svar. För vi är ju ändå ett gäng investerare. Det här är ett väldigt litet bolag. Jag vet inte om vi nämnde det, men det är 200 miljoner danska i market cap. Och vi är ju ett gäng som känner varandra som väl har köpt ungefär 1% av bolaget. Så vi kommer ju vilja ha en styrelsepost här snart.
Ja, vi får skicka ut oss snart.
Nej, men hur som helst så hoppas jag såklart att jag får svar på det. Och där ingår ju den här frågan då. Om vi ska ta lite risker då, Magnus.
Ja.
HV guidade ju ner EBITDA för 2021 ganska kort efter IPO. Och för hela året 2022 kort därefter på grund av osäkerhet på marknaden och inom transport då, hävdar de själva. Och det skulle då påverka leveransen av komponenter. Och jag köper väl den här förklaringen, men jag tycker också att det här kan indikera att det är ganska svårt att sätta tillförlitlig guidance. Eftersom att man då guidade ner EBITDA så jäkla kort efter att man gjorde IPO. Jag tror det var 4 månader efter eller någonting liknande. Och vi har ju faktiskt heller inte sett så mycket historia av att kunna liksom utvärdera hur pålitligt management är då kring till exempel uppsatta mål. För bolaget har ju bara varit noterat i ungefär 2 år. Men det är ju såklart både ett plus och minus. Alltså vi har ju mindre data att ställa oss på, men samtidigt så finns det ju en stor fördel i att bolaget är litet och förmodligen väldigt oupptäckt och har kort börshistorik.
Exakt. En sån annan grej jag också tänkte på, det var det här med att vd avgick ju nyligen efter sin mammaledighet. Mm. Nu när man själv var baby så kan man förstå att hon kanske hellre hon gick ju först mammaledighet, sen avgick hon helt från rollen. Att hon kanske vill vara hemma med bebisen då, men det är ju alltid lite. Det behöver ju absolut inte vara en varningsflagg, men att hon avgår, man undrar ju alltid lite varför det sker liksom.
Alltså jag betraktar nog lite det som ett non-event, för hon avgick ju 1 månad ganska exakt innan man gjorde den här uppjusteringen av guidance. Så att jag tolkar det som att business rullar på väldigt, väldigt bra. Alltså jag liksom lägger mer vikt vid den variabeln, att man faktiskt vågar guida upp. Och man slog ju faktiskt också 2022-målen ganska markant.
Jo, men det är ändå en bra poäng att det har gått bra efter hon lämnade ändå.
Så det kanske till och med kan vara så att de vill gasa ytterligare och bara inte vara nöjda med henne. Och så är det ju också den viktigaste spelaren i bolaget som heter Hans Christian Hansen, som är största ägare med 30% av kapitalet. Det är ju han som har varit största ägare sedan 2009 tror jag. Han är inte grundare. Men det är ju han som har tagit över då som interim CEO. Så jag hoppas och tror att det här var liksom ett beslut som togs för att det skulle bli bättre för bolaget. Och som sagt så lägger jag mer vikt vid uppjusteringen.
Ja, men jag är beredd att hålla med. Mm. Sen så en annan grej är det här med att man ska ut och till nya delar, till exempel till hamnutrustning och liknande. Och ta då den här vindkraftsdelen vidare ut som du har pratat om innan. Och den har ju gått lite långsammare än vad de hoppades på från början. Så det är också en liten risk, men här är det ju ofta som det är när jag gillar ett case, att även om den optionen inte går bra så är ju bolaget jävligt billigt ändå. För att på den här guiden som de har, vad är det? EV-EBIT 8-9 nu, något sånt? 9 kanske?
EV-EBITDA 7, ganska exakt. Och det är ju på 2023 års och då, guidance då.
Och även om de inte skulle grena ut i nya delar så är ju vindkraftsmarknaden någonting som växer med nästan 10% om året. Mm. Och beräknas göra det i 10 år framöver. Så att man borde ju ha runway för att växa ändå. Kanske inte någon explosiv tillväxt som vi sett i år, men definitivt en tillväxt som motiverar den värderingen.
Precis. Alltså på guidance så växer man ju omsättningen med 20% tror jag. Och som sagt går marginalen från 7,4 till mellan 14% och 16%. Och bolaget handlas alltså på 7 gånger EBITDA och 1 gånger sales på 2023 års guidance. Så det är ju liksom alldeles för billigt om man ändå kan bibehålla det här momentumet i affären. Men hur som helst, tillbaka lite till risker. Vi nämnde det kort innan. Kundkoncentrationen är ju som sagt väldigt hög. Man nämnde i IPO-prospektet att 74% av topline kommer ifrån danska Vestas och tyska Deutsche Wind Technik Service och brittiska Invenergy. Men det här är lite av en black box och inget man helt säkert kan veta idag. Sen kan det såklart ha skett mycket sedan 2020. Och det här är också en fråga som jag har skickat med i mitt frågebatteri till management. Så vi får väl återkomma på den här, Magnus.
Absolut.
Och en annan risk, det är ju att jag vet i alla fall inte hur man trackar insiderhandel i danska bolag. Så det kan ju också ha skett mycket med ägarlistan sedan årsrapporten 2022. Och det har ju också legat ett ganska stort säljblock i typ 2-3 veckor i orderboken. Och det har varit ändå ganska hög omsättning i aktien för ett så litet bolag. Jag tror att de senaste 2 veckorna så har det väl gått ungefär 3-4%. Och det har liksom legat ett stadigt block ungefär där aktien ligger idag på typ så här 8,5 danska. Sen så är det rätt intressant, jag antar att man har det i Danmark också, att man ingår i en tyst period. För rapporten kommer ju om exakt en månad, så att om det här blocket försvinner imorgon så kan vi anta att det är en insider som har legat och sålt där.
Ja, men jag tror de måste väl insider rapportera där också. Men...
Jag vet faktiskt inte, jag vågar inte uttala mig om det.
Ja. Men det är också en grej man ska ta med sig, att det är ju så litet bolag. Så att det är ju en risk i sig också. Att det är låg likviditet, sen så har ju som du säger faktiskt likviditeten varit väldigt hög i aktien sen den här nyheten kom. Men det är också någonting som små bolag kan alltid hoppa lite mer än vad de större gör.
Och för att summera då investment-caset och värderingen så har vi som sagt då på midpoint guidance 2023 en gång i sales och 7 gånger EBITDA ungefär. Och det här är då för en verksamhet som växte med 47% med stigande marginaler under 2022. Tillväxten 2021 var ju dock flat. Och sen så har vi också att man växer 20% ungefär på guidance 2023. Sen tycker jag också att det är värt här att poängtera att guidance för hela året 2023 offentliggjordes ju den 3 juli. Vilket borde innebära att bolaget kan göra ganska bra estimat givet att det är en väldigt kort tidsperiod. Och 2022-målen slog man med god marginal på både omsättning och EBITDA. Och sen så tycker jag också det är värt investment-caset att vi kan ju också anta att man är ganska långt ifrån sin peak margin eftersom att 2023-guidance innebär att man går då från 7,4% till någonstans mellan 14% och 16%. Så det indikerar att det finns skalbarhet i affären. Och sen lite tillbaka till det här då att bolaget har ju en nischad produkt på en liten nischmarknad och sen så säljs det också brett geografiskt till några av världens största vindkraftstillverkare. Så det finns verkligen proof of concept och det finns globalt. Och sen så är det också viktigt för investment-caset att bolaget är litet. Det är ganska exakt 200 miljoner danska i market cap. Institutionellt ägande är väldigt litet. Och sen så har de ju också danskt IR-material och det är ett danskt bolag. Och jag vet inte, tyckte du att det var jobbigt att gå igenom deras 2022-rapport eller?
Jag är ju från Malmö så det var lättare för mig.
Ja, jag är ju halvdansk.
Men allting är ju skrivet på danska så det är ja. Lite jobbigt.
Och den är inte en sökbar rapporten.
Nej, så det är sånt.
Nej, det var hemskt alltså. Men hur som haver då så kan ju det också innebära att det är färre ögon på aktien helt enkelt. Och så är det bara 102 stycken som äger via Avanza. Och när jag köpte aktien, det var ju ungefär 2 veckor sedan, då var det 40 ägare. Och jag har sett att caset har också börjat florera lite på Twitter. Så att det är några, och det har varit med i en annan podcast också hörde jag. Så det har börjat snacka lite om det här caset i alla fall.
Ja men exakt, det var ju så vi hittade caset också. Vi såg att det var lite folk som skrev om det på Twitter. Så det är ofta en bra väg att hitta case.
Mm. Men bottom line så pekar ju allt på att Hove är väldigt oupptäckt och underanalyserat idag.
Exakt, och det riktigt fina tycker jag är egentligen 2 variabler. Det är strukturell tillväxt och man har en väldigt låg värdering.
Precis, sen kan vi också nämna ytterligare 2 viktiga variabler. Vi har ju insiderägande på totalt 37,4%. Och det är framförallt då 2 personer som äger. Det är vd då, Hans Christian Hansen som äger 30% och sen 7% av en kille som heter Dennis Schade Forshammer som har varit styrelseledamot sedan 2016 och jobbar som regional sales manager sedan 2012. Och resterande delen av insiderägandet det är då små poster som är ganska jämnt fördelat på både lednings- och styrelsepersoner. Sen vill jag också nämna här att CFO, det är ju faktiskt vdns son. Så att även om han inte äger så mycket själv så är han ju kraftigt incentiverad. Annan viktig sak är att balansräkningen ser fin ut. Man har en liten nettokassa / negativ nettoskuld på 5 miljoner. Och bolaget har då som sagt varit lönsamt alla år sedan det grundades. Och en annan viktig sak, många viktiga saker, det är att capex-behovet ser ut att vara ganska lågt. Det ligger ju på några procent av sales bara. Så att kassaflödet inte har matchat EBITDA och EBIT för 2021 och 2022, det beror ju främst på förändringar av rörelsekapitalet. Det är då primärt lagret som ökade kraftigt från 2021 till 2022. Så jag gissar att man kommer ha ganska fin cash conversion framåt. Så ja, ett jäkligt spännande case och vi ser fram emot att uppdatera om det här när vi har fått lite mer information också.
Definitivt. Då går vi vidare till ett case som är totalt annorlunda. Duni, inget spännande nytt vindkraftsbolag här, utan en tråkig gammal dinosaurie egentligen som har varit med länge. Och jag har då investerat ganska tungt i Duni. Jag har skrivit en tråd om det på Twitter, så att den här genomgången kommer påminna om den väldigt mycket. Men jag tycker att Duni är ett relativt konjunkturokänsligt bolag som handlas till 9 EV/EBIT på min estimat för 2023, vilket är alldeles för lågt jämfört med den historiska värderingen egentligen. Och jag tror att många känner nog till Duni. Det är ju det här bolaget som gör servetter och bordstukar och det liknande. Och det har ju gjort att de har haft lite av en perfect storm de senaste åren. För att under covid så var det ju i princip ingen som var ute åt på restauranger. Och det är där man använder väldigt mycket servetter och liknande. Så det gjorde att försäljningen störtök. Sen så efter pandemin började släppa, då var det ju så att deras insatsvaror gick upp extremt mycket i pris. Det rusade kostnaden för el, pappersmassa och frakt. Och det är de tre största insatsvarorna för Duni. Så det gjorde att kostnaden ökade jättemycket. Och det har ju då gjort att man under 3 års tid har levererat ganska dåligt. Och jag tror att marknaden har fäst sig lite vid de här 3 senaste åren. Som har ju brutit på tillfälliga variabler. Och inte ser riktigt att det håller på att vända för bolaget just nu. Jag tyckte också att under den här tiden så visar man ändå på en stark pricing power. Man kunde höja priserna ordentligt när kostnaderna ökade för insatsvarorna. Och man har genomfört kostnadsbesparingsprogram nu. Så att även om kostnaderna skulle upp lite grann igen, så tycker jag att det finns lite höjd tagen för det. Genom att man har ökat priset på sina produkter och att man har dragit ner på kostnaderna helt enkelt. Och om vi då kollar på de här insatsvarorna så har ju verkligen priset börjat dyka. Priset på pappersmassa är ner 15% sen toppen. Och när man kollar på forward-kurvor hur det ser ut framöver, då ser det ut som att det ska ner 15% till närmaste 5 månaderna. Och en prisskillnad på 5% för pappersmassa ger 28 miljoner kronor i ökad vinst för Duni. Så det är ju en stor effekt som kommer av det här. Och sen så fraktpriserna är ner 90%. Där har de inte specificerat hur mycket det påverkar vinsten. Elpriset, det vet ju nog alla, till och med vi privatpersoner, var extremt högt under 2022. När det sjunker med 5% så är det 10 miljoner kronor i ökad vinst. Och sen så gynnas man ju också av en svag krona för att man säljer absoluta majoriteten till utlandet. Så att jag har också hört lite folk som varit rädda för caset för att den svenska konsumenten mår dåligt. Men man ska bry sig mycket mer om hur den tyska och internationella konsumenten beter sig, för att den svenska är väldigt liten del av det. Så att sammantaget så borde de här grejerna leda till att kostnaderna minskar 2023 och vinsten ökar kraftigt, vilket vi också har börjat se nu i de här kvartalsrapporterna som har kommit. Och sen ska man också tänka på det att det tar ungefär ett kvartal att sälja av lagret som Duni har. Så att de här lägre kostnaderna, det är ju egentligen 3-4 månaders lagg på det innan man ser det i resultaträkningen. Så det gör att man kommer fortsätta se det här under Q3 och förmodligen också under Q4, vilket jag ser positivt på. Och ytterligare en aspekt som jag tycker är intressant, det är hur bra man gick under finanskrisen. Duni har faktiskt ett av de få företagen i Sverige som ökade vinsten både 2008 och 2009. Och jag tror att en del förklaring till det är ju det här som vi pratar om, att när det blir lägre priser på pappersmassa, el och så vidare, vilket det blir ifall konjunkturen vänder ner, då ökar helt enkelt vinsten för bolaget. Så det gör att man är ju ganska konjunkturokänsligt, även om man kanske är i en bransch som borde ha ganska hög påverkan från konjunkturen, äta på restaurang och liknande. Så det är någonting som jag tror att en del kan missa när det kommer till caset.
Om det är så att alla stjärnor står rätt nu, så blir man lite nyfiken på insidertransaktionerna. Så hur ser det ut?
Ja, men det är 3 insider som har köpt i Q2. Inga jättesummor, men både vd och CFO har köpt. Så det ser som positivt. Och sen så ägarbilden. Det är inte jättehögt insiderägande i management och liknande, men styrelseordförande äger 30% av bolaget.
Right.
Så det är ändå en hyfsad pilotskola på det hela.
Absolut.
Och sen kanske jag inte har sagt det, att det är klart att det kommer inte bli så att om pappersmassapriserna fortsätter ner till hälften av dem är idag, att de kommer kunna sälja servetter för samma pris Duni idag som de gör idag, utan då kommer såklart priserna på det gå ner också. Så det är inget spel på att marginalen kommer bli oändligt bra, utan det är mer att den ska gå tillbaka till vad den var tidigare. För att kollar man 2014-2019, då låg den på 11-15%. Och på rullande 12 nu så ligger den på 10. Och får man bara upp marginalen till vad den var 2014-2015, då har man EV/EBIT 9 idag. Att jämföra med 2014-2019, då låg den mellan 13 och 20. Och kollar man på EV Sales så ligger den på 0,8 idag och den låg mellan 1,3 och 1,6 under de här åren. Så att egentligen är ju caset ganska enkelt. Det är bara ett spel på att det kommer bli en normal värdering på det här bolaget. Det är inte det just nu på grund av kortsiktiga faktorer som marknaden inte riktigt orkar sig igenom.
Så reversion to the mean för både marginal och multipel.
Exakt.
Typ det som är caset.
Exakt. Mm. Och där ska jag lägga till att jag har ju tänkt att kvartalsrapporterna kommer visa då för marknaden att den här reversion to the mean håller på att ske. Och i Q2 så hände ju det. Rapporten kom in exakt så bra som jag trodde. Man hade en vinsttillväxt som var på över 100% och EBITDA-marginalen var tillbaka på över 11% om jag inte minns fel. Så då trodde jag ju att aktien skulle börja stiga för att marknaden skulle se den här. Det gjorde den inte. Aktien gick ner istället. Och varför den går ner på så här enskilda dagar, det kan man alltid spekulera i. Förmodligen var det någon som hade bestämt sig för att sälja redan innan rapporten kom, är min tro. Men det är ju lite en negativ bock i kanten. Att jag trodde ju att det här skulle göra att aktien gick upp, men det gjorde inte det. Så att vi får se hur det blir med Q3. Jag tror att den rapporten kommer bli väldigt bra också. Men återstår att se om marknaden orkar fatta det.
Så din kortsiktiga katalysator har lite blivit diluted, eller?
Exakt, det får man faktiskt säga. Mm. Men sen kanske det är så att marknaden vill ha något kvartal till och säga att det verkligen händer. Så kan det ju vara ibland. Precis. Man tänker en gång ingen gång och så vågar man inte riktigt ta det på allvar. Mm.
Ja, det är väl det som är det tuffa med aktier. Det vill säga att hålla i.
Och sen också Q3 tror jag kommer att bli bra, för man kan tracka hur mycket folk går på restauranger i Tyskland och liknande. Och där ser man en ökning year on year. Så att det blir en ökning year on year i restaurangbesök, vilket borde göra att man säljer kanske lite mer i volym samtidigt som då kostnaden har gått ner ordentligt. Och Q3 är ett väldigt bra kvartal säsongsmässigt. Så att jag ställer förhoppningen till att Q3 kommer kunna vända på skutan i alla fall.
Och även om din kortsiktiga katalysator är lite utspädd, så kanske det också är skönt att du också fick se att din tro och caset för dig har börjat materialiseras lite i alla fall i siffrorna.
Ja, men exakt. Verkligen. Mm. Och en stor anledning till varför jag har en väldigt stor position i Duno, vilket jag har, det är för att det känns som att nedsidan är ju ganska låg, som sagt. Mm. Det är ett mer stabilt bolag än kanske vissa vi brukar prata om. Det har visat sig historiskt vara ganska konjunkturkänsligt. Så därför så känner jag mig bekväm i innehavet.
Så en tråkig, sexig business.
Exakt, riktigt jävla tradig. Mm.
Jag nämnde faktiskt inte det, men jag har ju tagit en signifikant position i Hove. Och Magnus har också tagit en position.
Exakt. Men tillbaka till Duni, så lite det här med kassaflöde som vi pratat om. Jag tror att nettoskulden kommer minska också under året, eftersom man hade ett litet extra lager nu när det var svårt med leveranstid och liknande, frakten var jobbig. Så normaliserar man hur lagret ser ut i förhållande till kortsiktiga skulderna, då räknar jag med att man kommer få 250 miljoner kronor extra i kassaflöde ovanpå ett bra år där man drar in över en halv miljard, vilket gör att nettoskulden kommer sjunka betydligt. Så det är också en del i caset, att jag tror att när man då säger att skulden går ner, nu när det är väldigt hög ränta, så bryr sig marknaden mycket om det. Då kommer förmodligen folk se lite mer positivt på caset också. Mm. Och sen tänkte jag också nämna en sista grej gällande kapitalallokering. Där gjorde man väldigt imponerande affär i min mening. Där man köpte ett förpackningsföretag 2018, betalade 410 miljoner. Sen 2022 så sålde man en tredjedel av det man hade köpt för 450 miljoner. Så man tredubblade alltså return on investment på 4 år. Vilket jag tycker visade på väldigt bra kapitalallokering.
Något som är ett PE-bolag.
Ja, faktiskt. Det var ju den negativa. De anlitade ett PE-bolag för att göra transaktionen och betalade jävligt mycket för det. Så det var lite negativt, men sammantaget var det här en väldigt fin transaktion.
Ja, mycket fin pitch.
Ja, men så sammantaget ska man sammanfatta caset. Jag tror inte att Duni är en tenbag de kommande 10 åren. Det här är ingenting som kommer bli nya evolution. Men det är en play på reversion to the mean helt enkelt. Och med EV/EBIT på 9 för 2023 så tycker jag att det är en för låg värdering på det här caset helt enkelt.
Då har vi varit ganska håsade på 2 case nu, så nu tänkte jag inte vara lika håsig och istället vara lite bearish. Och jag ska prata lite om Vertiseit, som vi har pratat om i podden ganska mycket tidigare. Och Vertiseits rapport var en ganska stor besvikelse för mig och för marknaden. Aktien var ju ner 12% på rapportdagen och är nu ner ungefär 15% sedan rapportsläppet. Och jag sålde hela min position efter rapportsläppet och nu ska jag helt enkelt förklara varför. Och för mig är det tydligt att aktien har det kämpigt på grund av 2 saker. Det är dels kassaflödet som har varit riktigt uselt de senaste 2 kvartalen. Och sen så är balansräkningen väldigt ansträngd. Och en viktig del för mig, som många lyssnare känner till vid det här laget, är ju att tillit till management är väldigt viktigt. Och de har rent krasst inte levererat på det som har sagts då de senaste kvartalen.
Vad är det som de inte har levererat på specifikt?
De har till exempel sagt då att lagret ska minska, men det har ökat istället. Och även då att den här software-övergången, att alla dotterbolag i Vertiseit ska över till samma mjukvarusystem, att det skulle vara klart och att kostnaderna för det skulle minska. Men det är alltså fortfarande inte klart. Så det är framförallt de två sakerna. Jag kommer komma tillbaka lite till management follow-upen. Jag har faktiskt en riktigt spännande diskussion på gång där.
Ja, inte så. Mm.
Hur som helst då, kassaflödet var ju kraftigt påverkat av förändringar i rörelsekapitalet framförallt. Och det betyder alltså att lager har ökat och att leverantörsskulderna har minskat. Och kundfordringarna var ju också upp kraftigt i Q1, men normaliserades då lite det här kvartalet. Så från årsskiftet räknat så är det alltså en ökning i lagret och minskade leverantörsskulder som då har påverkat kassaflödet mest till det negativa. Men i den positiva vågskålen så växer ju ARR:en fortfarande typ som en klocka, och den fortsätter tuffa på omkring 4,7% sekventiellt, vilket då motsvarar en årlig organisk tillväxttakt om 20,2%. Och några saker som också är positivt, som egentligen pekar på en potentiell catch-up-effekt i Q3, det är att Q3 generellt är starkt marginalmässigt för SaaS-bolag, och Vertiseit slog också marginalrekord förra året i Q3. Och ITS, som är en verksamhet som man fick med sig när man köpte MultiQ, det ska alltså bli sålt under 2023 enligt kommunikation från ledningen. Och arbetet med det har ju pågått sedan man köpte MultiQ, så att det skulle kunna ske vilket kvartal som helst. Och det kommer bidra med ungefär 15 miljoner i kassaflöde. Och sen så kommer också rörelsekapitalet förmodligen normaliseras ännu mer på grund av kraftigt minskade leverantörsskulder i Q2, och eftersom ledningen då har sagt två kvartal i rad nu att kundfordringarna ska normaliseras. Och den här tillfälligt högre nivån då, hävdar ledningen, är hänförligt till det här pågående bytet av ERP-systemen. Och investeringarna i software och ERP då, de borde också minska. Så allt det här borde kunna bli någon typ av catch-up-effekt för kassaflödet i Q3 eller Q4. Men de tre sista punkterna här, de hoppades jag att de skulle införlivas i det här kvartalet. Så caset känns egentligen precis som efter Q1 nu, tycker jag. Förutom att balansräkningen blir ju mer och mer ansträngd desto längre tid det tar att normalisera rörelsekapitalet, och desto längre tid bolaget har negativt kassaflöde såklart. Och konjunkturen och makroläget gör ju här också att det gör ännu lite ondare att sitta på en så ansträngd balansräkning. Alltså nu har man ju 22 miljoner i kassa, 200 miljoner i nettoskuld och 18 miljoner i negativt kassaflöde under det senaste kvartalet.
Ja, speciellt när man är så litet företag i den här marknaden, så blir finansieringen väldigt hög. Eller finansieringskostnaden blir ju väldigt hög.
Precis, så ja, en catch-up-effekt ser ut att vara runt hörnet, men jag tycker att läget är annorlunda nu. Och om kassaflödet fortsätter vara negativt av anledningar som vi inte till 100% kan veta, vilket jag kommer tillbaka till snart, att man inte riktigt kan lita på management lika mycket längre, då kan ju faktiskt också en emission vara nödvändig. Och en emission på dagens aktiekurs om 22,7 SEK i en marknad som inte direkt älskar negativa kassaflöden och att ta risk, så hoppas jag verkligen att ledningen vill styra den här skutan så att man kan stå på egna ben. Och i ett best case då, så normaliseras ju som sagt rörelsekapitalet och investeringarna i mjukvaruintegrationen minskar, vilket i så fall då bör medföra att Vertiseit kan stå helt på egna ben. Men jag är inte heller riktigt trygg i kommunikationen med management här, för när jag har pratat med dem så har de också sagt att jo, men om vi gör en emission så, eller om vi gör ett förvärv rättare sagt, vilket då indirekt innebär en emission, för vad ska man förvärva med annars liksom, så kan man vara trygg som aktieägare i att det kommer bidra med aktieägarvärde för att ledningen själv äger aktier. Och jag tycker det argumentet doesn't make sense riktigt. Det vill säga att man bara ska tänka, ja men vad fan, ledningen äger aktier, så det är såklart att de ska göra förvärv. Det tyckte jag var lite svagt, tyvärr. Och en viktig del då, som jag kort nämnde innan, det är då att jag tycker att management follow-upen, det vill säga att man har exekutat på det som har sagts, den ser inte riktigt likadan ut längre. Då kommer jag tillbaka till den här spännande diskussionen, Magnus. Mm. För det jag har tittat på här också historiskt i Vertiseit, för jag har ju pratat mycket som du vet om tidigare att ledningen är jäkligt grym, att de har exekutat på allt de har sagt tidigare. Men det förra sales kaggermålet, det uppnåddes ju egentligen bara för att man köpte Grassfish till exempel. Och dessutom är ju också EBIT-marginalen ner sedan det målet nåddes. 15% i EBIT var målet 2022. Och sen så skulle man lansera ett nytt CMS inom dotterbolaget Dise. Och hur stort commitment är det egentligen? Och sen så skulle man vara lönsamma under 2020. Det kommunicerades i Q1 2020. Och den ger jag dem. Men bolaget har ju faktiskt varit lönsamt sedan 2009. Och det är ju nästan, det är ju året efter bolaget grundades. Så att det är inte heller så här ett supercommitment. Och sen så skulle man göra ett strategiskt förvärv under 2021. Och det är inte jättesvårt heller när pengar inte kostar någonting. Och så hade man ju förmodligen redan aktiva diskussioner om att genomföra M&A när man gick ut med det här målet. Så ja, det är inte supertuffa mål man har klarat historiskt. Och det här tar jag lite som lärdom, att man borde faktiskt inte bara kolla på att ja, management har exekutat på det som har sagts, utan man borde ju faktiskt också kolla på hur svåra har målen varit. Så det här jag tänkte att du skulle få ge din take på.
Ja, men intressant frågeställning. Jag har inte funderat över lite, men du har ju en poäng i det. Och sen så också en grej som jag har tänkt på med Vertiseit är att de snackar väldigt mycket EBITDA samtidigt som de aktiverar mycket. Mm, vilket gör precis. Att kassaflödet hänger inte riktigt med deras mått på vinsten. Mm. Och där tycker jag ändå att man kan ju vara lite tydligare som bolag. För att är du ett förvärvsbolag och bara kollar på EBITDA, då kan du se hur bra ut som helst utan att vara det egentligen. Så att sätta upp sådana mål som är relaterade till det, det tycker jag kan vara lite sådär, nah, ska man verkligen göra det?
Alltså de har ju ändå pratat också i kassaflödestermer, det vill säga att kassaflödet ska öka när rörelsekapitalet normaliseras. Så att jag tycker ändå att känslan för mig har varit att de är medvetna om att kassaflöde är det som spelar roll i alla fall. Men hur som helst då så har ju också management follow-upen blivit ganska annorlunda här. För i Q3 eller Q4 2022 då sa man ju att lagret skulle bantas och att det skulle ge då en NVC-release. Alltså att det skulle minska rörelsekapitalet. Men facit är ju att lagret har ökat. Och i Q1 2023 så sa man också att IT-systemen då är klara, den här integrationen. Och att man skulle ha förbättrad lönsamhet och cashflow härifrån. Och facit där är alltså att integrationen och investeringarna av eller i de här ERP och IT-systemen inte är klara och rörelsekapitalet har inte förbättrats, och lägger man tillbaka leasing och aktiveringar så gör man ju faktiskt minus 1 miljon EBITDA i Q2. Så bottom line för mig här är att jag tycker att jag har litat för mycket på management tidigare, och senaste kvartalen så har man rent krasst inte levererat på det som har sagts. Och sen så är jag ganska trygg i tesen om att mycket kostnader som man hävdar är investeringar i den här mjukvarukonsolideringen, det tror jag är kostnader som är hänförligt till MultiQ-förvärvet. Men man kommunicerar det också som en softwareövergång istället. Det är bara vad jag tror. Så jag tror att ledningen har underskattat svårigheten och kostnaderna som MultiQ bar med sig helt enkelt. Så utan att känna mig helt trygg i vad management säger och utan att se något momentum då för kassaflödet i år då, och den finansiella risken som grund, så har jag sålt allt som jag hade i Vertiseit.
Låter rimligt. Förtroende för management blir ju väldigt viktigt när det är den här typen av förvärvsbolag speciellt. Mm. Det är ju alltid viktigt, men det blir extra viktigt då.
Och sen för de som hänger kvar så tror jag som sagt att Q3, Q4 kan bli väldigt fint. Men jag står vid sidlinjen just nu då. Och sen så förändrades också min alternativkostnad lite när jag hittade Hove. Så där har jag ju slängt in pengarna.
Exakt, så är det ju. Du har ju... Du är väl förmodligen hyfsat positiv till bolaget fortfarande, men det har liksom ändrats relativt sett.
Ja, precis. Ja, men det är väl en bra summary.
Ja. Ja, men grymt. Nu när vi ändå är inne på mindre muntra grejer än vad vi gjorde i början, så kan jag ju ta upp Waystream. Det är ju en aktie som jag har snackat väldigt mycket om under 2022.
Vill jag bara flika in med att det är ditt pick i vår tävling med Market Makers också.
Exakt. Det gillar Peter på mig med. Jag trodde att 2023 skulle bli jäkligt bra också. Men det har det ju verkligen inte blivit. Det var ju en katastrof Q1-rapport. Jag sålde ju efter den som bekant. Men jag tycker ändå det är på sin plats att ta upp caset, eftersom jag har haft det som pick där så att säga. Och man har ju lite perfect storm just nu ändå. Man har ju en byggkonjunktur som är nattsvart. Det påverkar ju ändå när man bygger nya lägenheter, behöver man mer fiber och behöver man ju Waystream switchar. Telia, som är den här typen av då kunder till Waystream, går ju väldigt dåligt. Jag tror deras aktiekurs är 5% från all time low just nu. Och sen dessutom så har man gjort anställningar i Tyskland inom säljpersonalen där, och det kostar ju bara i början, och sen så kommer det med ganska långa säljcykler förhoppningsvis leda till mer försäljning på sikt. Så att jag ser ju verkligen att det här kvartalet som man nu är Q2, det är ju inte normen för hur det kommer vara framöver förmodligen. Jag tror ändå på Waystream fortfarande långsiktigt. Jag väljer fortfarande att stå utanför dock tills jag säger att det har vänt på det hela. Men man ska ju ha med sig det. Det är inte kanske så nattsvart som det ser ut just nu egentligen.
Och totalt har det blivit en ganska fin affär för dig väl?
Ja, men absolut. Den är ju faktiskt högre idag än vad det var när jag tog upp den i podden första gången. Mm. Men ja, det sved ändå lite grann i början på året. Och sen har jag faktiskt också ett annat case som jag har sålt mer nyligen, och det är Sannex, det där polska solcellsbolaget. Där berättade jag ju för några månader sedan att jag sålde en del. Kommer du ihåg varför, Peter?
Nej.
Det var ju, de kom med det här sjukt konstiga incitamentsprogrammet för vd.
Ja, just det.
Det var det här 15% av bruttovinsten skulle han kunna få ut i bonus, vilket är helt sjukt. Och jag ställde frågor till management om det, och liksom du i Hove, så jag har fått några svar där. Och sen trodde jag ändå att Q2 skulle bli riktigt bra, för att Polen har infört nya subventioner till värmepumpar från april, vilket då borde stimulera efterfrågan och göra att det säljs mer. Men jag tyckte ändå att försäljningen kom in ganska svagt i Q2. Så att de två grejerna i kombination har gjort att jag har sålt hela innehavet nu i Sannex. Och jag har ändå fått lite mer respekt för det här med att investera i en inhemsk marknad. För att det var ju också, kursen rusade ju 50% i, jag tror det var maj. Och jag vet fortfarande inte riktigt varför det skedde. Men hade det skett i Sverige så hade jag förmodligen vetat vad det var. Det var ju förmodligen kanske ett nyhetsreportage i Polen eller liknande som gjorde att det strömmade in folk till det. Och den här informationsnackdelen som man har när man investerar på andra marknader, den ska man inte underskatta egentligen. Man är väldigt nära, man kan ha pulsen på bolagen i Sverige på ett annat sätt. Och Sverige har ofta väldigt bra IR jämfört med många andra länder.
Så är det verkligen.
Så att jag kommer inte lämna Polen for good. Det är väldigt billiga bolag där. Jag tycker det finns förmodligen många fynd att göra framöver, vilket jag inte tycker är helt motiverat heller. Det är inte så att Polen är sämre än andra länder normalt sett. Men jag har lämnat Sannex nu i alla fall.
Vi kan också nämna varför vi är kritiska till det här incitamentprogrammet. Det vi pratat om tidigare, men jag tänker för de som har missat det. Och det är för att det helt enkelt är jättekonstigt att bli incentiverad på att boosta bruttoresultatet. För då kan man ju egentligen ta på sig hur mycket OPEX som helst och bara maxa ett bruttoresultat. Och så tillfaller inte, det blir inte kassaflöde som inte går tillbaka till aktieägarna.
Och sen också, så 15% exakt, är ju en helt vansinnig. Ja. Jag trodde att jag hade läst fel för oss. Jag sitter ju med Google Translate och kollar det här. Jag kollade ju till 3 gånger. Är det något slagit in fel eller vad är det liksom? Men det var det. Så att, nej, jäkligt skumt av dem.
På tal om det så körde jag Google Translate på Hoves danska IR-material också. Och då var det en post som var aktiver. Och då trodde jag att det var aktiveringar. Och det var ju hela balansräkningen, för det var ju tillgångar. Så då tänkte jag, what? Var hela balansräkningen är aktiverad?
Jäkla skumföretag. Ja. Nej, det var tur inte var det. Ja, men grymt. Då är det kul att vara tillbaka. Det var allt för den här veckan.
Kan väl också vara transparenta med våra positioner, va?
Exakt, jag tror vi redan har sagt det, men vi kan väl säga det igen. Jag äger Hove, Duni, Betsson, Raketech.
Och jag äger bara Hove av de bolagen vi har diskuterat idag.
Suveränt. Så med det så får vi säga stort tack till alla lyssnare. Hörs vi igen om 2 veckor.
Stort tack!
Ha det gött, ciao!
Ciao!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.